Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkomna till Nära ögat, en true crime-podd för mesar. Mitt namn är Alexandra Kentsdottir.
Och jag heter Amelia Ingman.
Och välkomna till avsnitt 51. Jag har tänkt på en sak.
Mm-hmm.
Sen vi startade den här podden så har jag fått ett helt nytt självförtroende.
Okej.
Okay. Jag är nu säker på att jag skulle överleva de flesta saker.
Jag tror du skulle säga att prata framför folk eller typ skriva manus. Nej, du menar bara att du hade överlevt. Vadå?
Nej, men alltså jag tänker så här, om någonting skulle hända mig, då har ju jag 50 historier om folk som har överlevt sjukare saker än det jag skulle överleva.
Ja, men jag tror fortfarande att jag hade överlevt. Inte pappan och dottern som var fast i snön efter att ha gått igenom isen. Jag hade dött.
Nej, men alltså jag tänker att om jag exempelvis skulle vara med om en bilolycka eller någonting så skulle jag ha ganska bra självförtroende av att jag skulle överleva. Jag vet inte varför, men för att innan har jag tänkt så här, nej men gud, jag skulle inte orka kämpa, jag skulle inte klara mig så länge. Men nu tänker jag, ja men alltså alla de här sjuka historierna vi har tagit upp, då borde jag ju också klara mig.
Ja, kanske. Det är ett bra sätt att se på det.
Men jag tänker att det är en positiv del av att ha en podd för mesar.
Men alltså jag tänker typ, alltså jag kan ju vara lite flygrädd. Och det som skrämmer mig mycket är att jag vill inte överleva om det blir en krasch.
alltså
jag hoppas ju på att om planet störtar, då vill jag dö fort. För min värsta mardröm det är ju att överleva och bli fast någonstans där man inte kan få hjälp, framförallt om planet kraschar i öppet hav.
Men nu har du ju hört jättemånga historier om folk som lever typ flera månader på havet.
Hemskt.
Men de klarar sig och skriver en bok sen och lever lyckliga alla sådana där.
Ja.
Typ.
Ja, jag får försöka tänka lite mer som du gör med detta.
Vad tycker ni? Har ni fått bättre överlevnadssjälvförtroende? In och kommentera på vår Instagram. Jag vill veta om ni håller med mig eller om ni håller med Amelia.
Vadå, håller med mig att man vill dö? Nej, håll inte med mig. Men kommentera gärna om ni känner att ni har fått, som Assa menar, bättre verktyg för att överleva en eventuell katastrof.
Bättre överlevnadssjälvförtroende.
Sa du vad vi heter på Instagram och Facebook?
Nej. Vi heter Nära ögat podd på både Instagram och Facebook. In och kommentera där. Ska vi köra igång dagens avsnitt?
Ja, låt oss. Idag så ska jag berätta om Delimar Vera. Och dagens fall är ett tips från Sandra. Så tack så jättemycket för att du skickade in det här tipset. Mina källor är en artikel av Mamma Mia, ett YouTube-klipp av Ayman Hassan, ett YouTube-klipp av Rahana Law, en artikel av Mirror och CBS News. Och innan jag börjar idag så vill jag varna för att det här fallet har en del hemska detaljer. Lusaida och Pedro Cuevas är ett gift par som bor i Frankfurt, Philadelphia. Tillsammans har de två söner som är 5 och 6 år gamla och de är gravida med sitt tredje barn. Den 5 december 1997 får Lusaida en dotter som de ger namnet Delimar Vera. Flickan är jättesöt med sitt bruna hår och har en gullig smilgrop på sin högra kind. Innan de lämnar sjukhuset så är det standard att föräldrarna signerar födelsebeviset, vilket Lusaida gör, men Pedro väljer att inte skriva på. så på Dalimars födelsebevis står inget namn för pappan. Paret åker hem med sin nya dotter och denna vintern är ovanligt kall, så för att hålla Dalimar varm så sätter föräldrarna in en värmefläkt i sovrummet. I familjens hem har de ofta besök av olika familjemedlemmar, speciellt nu när alla vill hälsa på den nya bebisen. Men det är en sak som retar Lusaida och som gör henne lite frustrerad, och det är att Dalimar ofta inte stannar på den platsen som hon lämnat bebisen. Till exempel så kan hon lägga Dalimar i spjälsängen och sen nästa gång hon går för att kolla till henne så kanske hon ligger på en babyfilt på golvet. Och det är just för att det är så många familjemedlemmar där som hela tiden lyfter upp bebisen och flyttar på henne. Och Lusaida förstår att de vill bara hjälpa till och de menar väl, men det är samtidigt lite irriterande. Den 15 december, när Dalimar är 10 dagar gammal, så bestämmer sig familjen för att bjuda hem släkt och vänner på en julfest. De bor i ett tvåvåningshus och alla gäster befinner sig på nedervåningen. Och bland gästerna så finns bland annat Lusaidas mamma, grannar till familjen och avlägsna släktingar. Till exempel en ingift kusin till Pedro som heter Caroline Correa, som nyligen berättat att även hon väntar barn. Helt plötsligt så hör Lusaida en hög smäll från ovanvåningen och de känner lukten av rök. Hon springer upp för att kolla till bebisen och när hon kommer in i Delimars rum så brinner det där inne. Det är stora lågor överallt och hon kan inte se Dalimar någonstans. Hon letar i panik men kan inte se henne. Och hon lägger märke till en sak som är lite konstigt, och det är att fönstret i Dalimars rum är öppet trots att det är iskallt ute. Och Lusaida är helt säker på att hon inte öppnat fönstret. Men hon springer ner för trappan och ut i huset för att se om någon annan har Dalimar. Men ingen vet var hon är. Lusaida får panik och försöker springa in igen, men hon blir stoppad och folk håller fast henne så att hon inte ska ta sig in i elden och den giftiga röken. Brandkår kommer till platsen och lyckas släcka elden, och de kan fastslå att branden utlöstes av en hemmagjord förlängningssladd som var ikopplad i värmefläkten. Brandmännen meddelar att det inte gick att rädda bebisen, och de kommer ut med en gul filt och i den ligger Dalimars aska.
Men va?
Mm. Och branden pågick i ungefär 18 minuter, så allt det här har gått väldigt snabbt.
Men vad hemskt.
Ja, det är ju en extrem tragedi och Lusaida är i chock. Lusaida är helt panikslagen och skriker efter sin dotter. Hon säger att Dalimar inte var kvar i sin säng där hon lämnat henne. Någon måste ha tagit henne ut ur huset och hon skriker efter sitt barn och undrar vart hon är. Så brandmännen blir tvungna att hålla fast och försöka lugna ner Lusaida. Och det slutar med att Lusaida tas till akuten på samma sjukhus där hon 10 dagar tidigare födde Dalimar. En utredning inleds och Dalimars aska ska genomgå en rättsmedicinsk undersökning. Men det konstiga är att inga spår av mänskliga kvarlevor finns bland askan. Och de har lite olika teorier kring varför. En teori är att lågorna ska ha varit så varma att kroppen helt bränts upp utan att lämna några spår. Och Dalimar dödsförklaras. Hon har tragiskt mist livet bara 10 dagar gammal. Men det är en person som vägrar acceptera det här beskedet och det är mamma Lusaida. Hon är övertygad om att dottern är vid liv. Lusaida är helt säker på att spjälsängen var tom när hon sprang upp till rummet. Så för henne så är det inte rimligt att dottern ska vara död. Lusaida menar att Dalimar är försvunnen, att någon har tagit henne, men ingen tror henne. Det tär på Lusaida och Pedros förhållande. De får ytterligare 2 barn tillsammans, men det slutar med att paret väljer att skilja sig. För tragedin av att ha förlorat en dotter blev för mycket. Plus att Pedro har kanske inte nödvändigtvis lättare för att gå vidare. Men Lusaida kan inte släppa släppa tanken på att någon har tagit deras dotter. Lusaida vill att de själva ska finansiera en utredning kring dotterns försvinnande. Men paret har inte de ekonomiska förutsättningarna för det. Och båda två jobbar redan hårt med att ta hand om och försörja sina fyra andra barn. Och de har tyvärr inte råd att följa Lusaidas övertygelse. Och hon upplever det som att ingen tror på henne. Den 24 januari 2004, 6 år efter branden i familjen Cuevas hem, så är Lusaida och hennes barn bjudna på ett födelsedagskalas hemma hos en vän till familjen. På plats på festen så lägger Lusaida märke till en liten flicka bland gästerna. Hon har brunt hår och en smilgrop på höger kind. Lusaida slås av hur lik flickan är hennes andra barn. Hon är 6 år gammal och är i samma ålder som Delimar skulle ha varit om hon fortfarande var vid liv. Flickan på kalaset heter Alia. Men Lusaida är övertygad om att det är Delimar. De är för lika. Hennes tankar börjar rusa och hon vet att det inte räcker med att de liknar varandra utseendemässigt. Lusaida måste ha DNA-bevis. Så hon säger till Alia att det har fastnat tuggummi i hennes hår. Så när hon ska hjälpa flickan att få bort det så tar Lusaida och rycker ut 6 stycken hårstrån. Och den lilla 6-åriga Alia tänker inte något på det utan springer iväg för att fortsätta leka. Lusaida sparar hårstråna i en plastpåse som hon lägger i sin ficka. Och när hon kommer hem så berättar hon för Pedro att Alia måste vara Delimar. Och Lusaida vill att de ska betala för ett DNA-test och skicka in hårstråna. Men sådana tester är väldigt dyra, eller de var i alla fall det då. Och familjen har inte råd att betala för det. Lusaida kontaktar polisen och berättar allt om branden, sin försvunna dotter och att hon nu tror att hon hittat henne. Hon bönar och ber om att de ska undersöka hårstråna och de måste hjälpa henne att få tillbaka sin dotter. Utredaren Manny Gonzalez får på sitt bord att intervjua Lusaida och han får höra om den här kvinnan som ska ha vanföreställningar om att hennes döda bebis fortfarande lever. Lusaida lämnar över påsen med Alias hårstrån och säger att hon även är ganska säker på att hon vet vem det är som kidnappat Delimar. Den här personen ska ha varit hemma hos dem natten då det brann och hon utger sig nu för att vara Alias mamma, nämligen Pedros avlägsna kusin Caroline Correa. Men ni har ingen skyldighet att öppna upp någon utredning utan han ska som sagt bara intervjua Lusaida. Och Mannys chef ifrågasätter Lusaidas trovärdighet. Men Manny tror på det hon säger. Att Lusaidas barn fortfarande är vid liv och han vill hjälpa henne. Så Manny inleder en utredning och börjar med att ringa Caroline som bor i Willingboro, vilket inte är långt därifrån. Caroline bor tillsammans med sina 4 barn, varav det yngsta är Alia. Och Manny berättar att de har några frågor gällande föräldraskapet och han undrar om de kan träffas och ifall han även kan få träffa Alia. Caroline går med på ett möte nästa dag och Manny åker hem till dem. Men när han kommer fram så får han veta att Alia inte är hemma utan hon är iväg på en familjetillställning i Poconos. Det finns inget Manny kan göra åt den saken för tillfället. Utan han ber istället Caroline om att få se Alias födelsebevis. Så Caroline försöker hitta det bland massa påsar och grejer i bagageutrymmet av sin bil. Men hon kan inte hitta det någonstans. Så hon lovar Manny att hon ska komma förbi polisstationen tillsammans med Alia nästa dag så att de kan utföra ett DNA-test.
Men vadå, skulle hon ha födelsebeviset i bilen?
Ja, hon ska ha sagt att det ska ligga där någonstans, men hon kunde inte hitta det.
Det var väldigt random ställe att lägga ett födelsebevis på.
Ja, det tyckte Manny också. Men nästa dag kommer, då Caroline lovat att hon och Alia ska komma in till polisstationen, men det gör de inte. Istället har Caroline skaffat sig en advokat som menar att polisen måste ha tillstånd för att utföra DNA-prov på minderåriga. Och för polisen att få ett sånt tillstånd beviljat så måste de dels rättfärdiga varför de nu börjat leta efter någon som är dödsförklarad och dels även förklara varför de tror att polis och myndigheter som utredde fallet för 6 år sedan hade fel. Vilket kräver mycket jobb.
Men kan de inte bara ta DNA-test på de här hårstråna som...
Det är ju inte lagligt. För som Carolines advokat menar så måste man ha tillstånd för att utföra DNA-tester på minderåriga. Plus att jag tror inte att de här hårstråna var tillräckligt.
Mm-hmm.
Utan idén var god. Lucida har sett mycket film och CSI och tänkt att det här räcker. Men jag tror inte att det gjorde det.
Nej. Ja, sen kanske hon har förpestat de här hårstråna med sitt eget DNA då hon har pillat på dem.
Ja, precis. Så Manny börjar jobba med att få det här tillståndet beviljat. Och för att komma igång med den här utredningen så börjar Manny med att sammanställa en lista med alla tänkbara ögonvittnen som man kan komma på. Och han betar sedan av listan genom att ringa upp dem en efter en. Och en av brandmännen som han kontaktar berättar att under alla sina verksamma år som brandman så har han aldrig tidigare varit med om en brand där någon blivit så illa bränd till den punkt att det inte finns några som helst spår kvar.
Ja, för du sa att branden bara höll på i 18 minuter.
Mm.
Och om man tittar på mycket så här true crime-serier så vet man ju att det är väldigt, väldigt svårt att bränna upp en kropp.
Precis.
Och det känns ju ganska sjukt att det skulle gå på bara 18 minuter.
Ja, och enligt vissa källor så pratade de om det här med att det var en bebis. Och hon var bara 10 dagar gammal och då har man inte ett tillräckligt utvecklat skelett och man har mer mjuka vävnader så att det kan vara därför med de trodde att det var det som faktiskt hände.
Mm-hmm.
Men den här brandmannen som Manny pratar med, han tycker att detta sticker ut för honom som väldigt udda. Att kroppen skulle vara helt bortbränd. Och för att ge ett exempel, om man kremerar en vuxen kropp i intensiv hetta så tar det upp till 14 timmar att bränna kroppen. Vilket är mycket längre och mycket kraftfullare än en brand utlöst av en värmefläkt som endast varade i 18 minuter. Brandmannen menar att branden har inte hunnit pågå tillräckligt länge för att bränna upp alla spår av bebisen. Och han säger att det är inte möjligt. Så nu känner sig Manny bara ännu mer övertygad och helt säker på att Delamar inte mist livet i branden. När polisen börjar titta närmare på och utreda Carolines bakgrund så upptäcker de att hon vid flera tillfällen har fejkat graviditeter. Vid ett tillfälle så åkte hon till en begravningsbyrå med en urna full av aska och påstod att hon förlorat sitt barn. Vilket ledde till att hon fick massa pengar från folk som ville stötta och hjälpa henne. Och om detta stämmer så är det såklart en väldig tragedi. Men det verkar inte som att hon har förlorat ett barn tidigare. Polisen får reda på att Caroline opererat bort sina äggledare så hon kan inte längre få egna barn. Och hon ska ha gjort detta flera år innan hon menar att hon blev gravid med Aliyah. De får även fram information om att Caroline ska ha varit inblandad i anlagda bränder tidigare. Vilket får utredarna att tänka på branden och explosionen hemma hos Lucida. I anmälningarna gällande hennes tidigare anlagda bränder så står det att hon använt sig av burkar med aerosol, en typ av gas. Så nu tänker de att hon kan ha ställt en sån burk på värmefläkten och sen när den blev tillräckligt uppvärmd så exploderade den. Men att hon då redan hade tagit bebisen från huset. Både advokater och poliser jobbar nu med att få fram ett intyg för att utföra ett DNA-test. Men trots detta så väljer till sist Caroline att frivilligt komma in till polisstationen tillsammans med Aliyah för att låta dem utföra DNA-testet. Men först ber hon om att få låna toaletten. Kim Boston, en polis på stationen, överhör detta och hon tycker att det låter märkligt att de direkt ber om att låna toaletten. Så hon smyger in på toaletten innan Caroline. Och när Caroline och Alia går in så vet de inte att en polis befinner sig i ett av båsen. Caroline plockar fram något ur sin handväska och börjar spraya det i Alias mun. Och det ska visa sig att det är Carolines eget saliv som hon sprutar in i flickans mun.
Men ew!
Så äckligt. Och det här gör hon då för att hon tror att det ska manipulera DNA-testet.
Men alltså, Caroline.
Ja.
Läs på.
Men som tur är så kan polis Kim Boston meddela provtagarna detta. Så de slänger den första salivsvabbningen och gör ytterligare ett test. Flickan omhändertas av socialtjänsten i väntan på provsvaret. 3 dagar senare kommer resultatet och det bekräftar misstankarna. Alia är Delimar.
Alltså stackars barn.
Mm.
För nu har ju hon vuxit upp med någon som hon tror är sin mamma.
Ja, och hon har ingen aning om att en annan familj har letat efter henne i 6 år. Hon har ingen aning om att hon är saknad.
Och hon känner inte dem?
Nej.
Usch.
När provsvaren kommer in så är Caroline genuint chockad över resultatet som säger att Alia inte är hennes dotter. Och hon börjar skrika om att hon visst har ett barn. Så vad är då hennes dotter någonstans? Och hon vägrar acceptera DNA-bevisningen. När polisen åker för att gripa Caroline så är hon borta. Hon har lämnat sina barn och försvunnit. Och hon är nu på rymmen. Men 3 dagar senare lämnar hon över sig själv till polisen. Hon grips direkt och åtalas för kidnappning, anlagd brand, överfall eller misshandel. Och för att ha utsatt ett barn för fara samt undanhållit var ett barn befinner sig med mera. Totalt tilldelas hon 13 åtalspunkter. Och Caroline nekar till allt. Men efter ett tag så ändrar hon sin historia. Och hon påstår nu att Pedro gett henne bebisen och att det ska ha varit deras plan från början. Men som jag sa tidigare så är Pedro inte officiellt pappa till barnet. Alltså han är pappa men han skrev aldrig på födelsebeviset. Så därför kan den här planen inte vara sann. Han har inte haft några rättigheter som barnets förälder. Så han har därmed inte heller haft rätt att lämna över barnet som Caroline menar att de var överens om. Caroline döms till 9-30 års fängelse. Det slutar med att hon endast spenderar 9 år i fängelse. Och efter att hon blir släppt så har hon enligt lag inte rätt att närma sig Delimar och hon har kontaktförbud. Efter DNA-resultatet kom in och man fick veta Alias sanna identitet så påbörjade socialtjänsten snabbt sitt arbete med att återförena Lusaida och Delimar. Lusaida är överlycklig över att få tillbaka sin dotter. Och under de här 6 åren så har hon aldrig gett upp hoppet. Hon har hela tiden varit övertygad om att Delimar är vid liv och att hon finns där ute någonstans. Men det är inte alltid helt enkelt med den här typen av återföreningar. Som du nämnde innan, Assa, så har Delimar bara vetat om en mamma hela sitt liv. Och hon har aldrig varit medveten om att hon har varit försvunnen eller kidnappad. Så för henne så är det en helt annan process än för Lusaida som nu återförenas med sin saknade och älskade dotter. 2021, när Delimar är 23 år, så berättar hon själv att för henne så var återföreningen mellan främlingar eftersom de inte kände varandra. Det hade gått 6 år. Delimar hade vuxit upp och uppfostrats av en annan kvinna med andra värderingar och moral. Och hon var inte den som Lusaida hade föreställt sig under de här 6 åren. Sist Lusaida såg Delimar så var hon bara 10 dagar gammal. Och nu är hon en 6-årig liten person med egna åsikter och personlighet som kanske inte helt matchar Lusaidas förväntningar. Delimar kallar Caroline för kidnappare och hon minns hur hon kände sig osynlig i Carolines hem. Ingen brukade se eller uppmärksamma henne och hon brukade mest hålla sig för sig själv, hålla sig undan och beskriver det nästan som att hon var som ett husdjur. Hon spenderade mycket tid med de äldre barnen i huset och hon blev väldigt nära Carolines äldsta dotter som lärde henne olika svordomar. Så när hon som 6-åring går från ett hem där hon får svära hur mycket hon vill och hon vet inte när nästa måltid mat kommer serveras till ett hem med regler, bestämd läggdags och 3 mål mat om dagen så är det en väldigt stor omställning för Delimar. Lusaida var väldigt tålmodig och hon pressade inte Delimar att det var okej att göra misstag, men hon försöker samtidigt vänja bort de här inlärda mönstren som kom från Caroline. Tyvärr så gick det inte superbra för Delimar under tonåren och hon flyttade ut mindre än 10 år efter återföreningen och hon hoppade även av skolan. Och vid 14 års ålder så flyttade hon in i ett grupphem där hon fick hjälp att bearbeta sitt trauma och stöttning med att hantera allt hon gått igenom. Socialtjänsten fanns även där för henne och såg till att hon fick den utbildning hon behövde, en examen, en egen lägenhet och så vidare. Och till slut så bygger Delimar upp relationen med sin mamma igen och hon och Lusaida har idag ett väldigt fint band. Så de fick kanske inte riktigt den återföreningen som alla hade hoppats på. Men till sist så föll allt på plats. Och med tanke på det trauma som alla inblandade genomgått så är det fantastiskt att de hittade tillbaka till varandra. Idag är Delimar en lycklig ung kvinna. Hon mår bra, relationerna är reparerade och hon har en fästman. Och det var berättelsen om Delimar Vera.
Oj, vilken spännande historia.
Ja, tack igen Sandra för att du skickade in det här tipset. Jag hade aldrig hört talas om det innan.
Nej, jag har inte heller hört om det här tidigare. Men jag tänkte, Caroline, bodde hon i närheten? Alltså i och med att de hamnade på samma kalas?
Nej, utan om jag förstår det rätt så var Caroline i Philadelphia natten då branden skedde och Delimar försvann. Då var hon bara där på besök. Och direkt efter det så försvann Caroline. Hon lämnade Philadelphia och flyttade till New Jersey. Så jag tror att det var där Delimar växte upp. Men när de var på det här kalaset då vet jag inte om de hade flyttat till Philadelphia eller om de bara var där på besök.
Mm-hmm. Men man tänker ju så här med Carolines historia. Som du sa, att hon hade fejkat graviditeter, hon hade anlagt bränder och så vidare. Om polisen hade gjort ett ordentligt jobb så hade de ju faktiskt kanske kunnat ta reda på det redan då.
Ja, men jag tror att i och med att de fastslog att branden inte var anlagd relativt tidigt, att de kunde säga att det var från den här förlängningssladden, vilket kanske inte stämmer. Men i och med att det var så de såg på branden så fanns det inget brott att utreda. Och brandmännen hade gjort ett uttalande om att kroppen var bränd trots då att provresultatet som vi vet visade någonting annat, så fanns det inte riktigt något brott att utreda. Att man menar att även om det inte finns kvarlevor i askan så kan det fortfarande vara så att kroppen var bränd. Och det enda de hade, det var ju Lusaidas magkänsla. Och det var inte tillräckligt.
Ja, alltså det som blir så tragiskt är att det är så otroligt synd om Delimar. För som jag sa innan, alltså hon är vuxit upp med någon som hon tror är sin mamma. Och sen blir hon liksom överlämnad till främlingar.
Och det är en jättestor omställning och jättesvårt för Delimar. Speciellt med när man har en familj som har väntat och längtat och letat. Som kanske förväntar sig ett lyckligare avslut. Medan för henne så blir det en start på någonting helt nytt.
Hon har inte längtat efter sin riktiga familj, för hon har inte ens vetat att det här inte är hennes riktiga familj.
Mm. Och en sak som också är så sorgligt är att Dele Moore menar att hon hade en jättetuff uppväxt med Caroline. Och hon säger att hon behandlades som skit. Och att hon flera gånger undrade varför hennes mamma inte älskade henne.
Usch, vad hemskt.
Sen så har det spekulerats en del kring ifall Caroline hade hjälp med att kidnappa Dele Moore. Men det finns ingenting som pekar på att det ska vara så. Och det sägs att hon ska ha haft en pojkvän som trott att hon var gravid. Och hon ska dykt upp hemma hos honom med en bebis och bett honom ta hand om henne. Och sagt att det är hans dotter. Och han var ju såklart jätteglad över den här lilla Aaliyah och han avgudade verkligen den här flickan. Och sen efter några dagar så kom Caroline tillbaka och hämtade henne. Och efter det så tror jag bara att Aaliyah, eller Dele Moore då, växte upp med Caroline. Och jag har ju tagit upp ett liknande fall innan med en bebis som kidnappades. Och då var just motivet att kidnapparen ville ge sin partner ett barn. Och det verkar som att det kan även vara fallet här.
Ja, för att om hon går igenom hela processen att så här, kidnappa ett barn för att sen behandla barnet som skit och inte visa att man älskar barnet, då känns det inte som att hon har kidnappat barnet för sin egen skull, utan kanske då för att behålla en man eller liknande som det typ var förra gången.
Ja, man kan ju bara spekulera, men jag tror verkligen att det kan vara så. Och sen så finns det en film som är baserad på det här fallet som heter Little Lost Girl, The Dele Moore Vera Story. Så om ni är intresserade så kan ni kika in den. Den tror jag finns på YouTube om ni vill se.
Ja, och vi kan väl lägga upp den i highlights också.
Absolut.
Så hittar ni titeln ganska enkelt. Ja, men tusen tack för den här storyn. Det var så spännande.
Tack, och nu vill jag lyssna på ditt.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Alassa.
Idag ska jag berätta om Daniela Keener och Daniel Sapp. Jag vill varna för hemska detaljer i den här historien. Och mina källor är ett avsnitt av Live to Tell, artiklar från CBS News, The Morning Call och Post Gazette. År 2000 är Daniela Keener 18 år gammal. Hon går första året på ett college i York, Pennsylvania. Danielle bor tillsammans med en kompis. Hon lever ett helt vanligt college-liv med föreläsningar, plugg och fester. En av Daniels kompisar parar ihop henne med Daniel Sapp, eller Dan som han kallas. Dan pluggar också första året, men på ett annat college. De går på en första dejt som är väldigt lyckad. De tycker om varandra och har mycket gemensamt. Och den 8 januari år 2000 så ska Daniel och Dan gå på dejt nummer 2. Daniel rådfrågar sin mamma vad de borde göra på dejten och hon föreslår att de borde ta en mysig promenad, kanske gå förbi hamnen.
Danielle tycker att det här låter som en bra idé. Så hon och Dan tar en promenad. De går längs med floden. De pratar, skrattar och stannar och kastar lite småsten i vattnet. Och när de står där så möter de en röd pickup. Och i den sitter en man. Och bak på flaket står det en rottweiler. Mannen stannar till och ropar på dem. Han frågar om de behöver skjuts. Paret tackar vänligt nej och mannen åker vidare. De fortsätter promenera längs med floden. Och innan de ens förstår vad som händer så inser de att mannen har vänt bilen och kört ikapp dem. Han stannar bilen framför dem och blockerar deras väg. Mannen är märkbart arg och full. Han hoppar ur bilen och riktar en pistol mot dem. Sen skriker han på dem att de ska hoppa in i bilen. Både Danielle och Dan blir otroligt rädda. De förstår inte alls vad det är som händer. Dan försöker lugna situationen och säger att mannen kan få hans klocka och hans bilnycklar. Och att det finns en laptop i bilen som han också kan ta. Så länge han inte skadar dem. Och Danielle säger att de gör vad som helst bara han inte dödar dem. Men mannen bryr sig inte om sakerna. Utan befaller paret att hoppa in i bilen. För annars ska han skjuta dem. Paret vågar inget annat än att hoppa in i bilen. Och mannen kör iväg med dem. Bilfärden känns som en evighet. Han kör på små vägar och det verkar som att han känner till området. Det här är en fullständig mardröm för det unga paret. De har ingen aning om vart han ska ta dem. Och paret beskriver honom som galen. Den här mannen är helt utom sig. Han är upprörd, han är arg, han skriker och han är frustrerad. Han känns otroligt labil. Mannen kör genom skogen, på grusvägar, fram till en avskild del av floden. Han tvingar ut dem ur bilen. Han vaggar fram och tillbaka och pratar med sig själv. Han säger högt att han inte vet vad han ska göra med dem, för nu har de sett hans ansikte. Det är för sent. Han tar pistolen och skjuter mot floden samtidigt som han skriker för sig själv. Och han gör så 2-3 gånger. När Danielle hör skotten så blir hon otroligt rädd och hon förstår att mannen verkligen menar allvar. Mannen har nu äggat upp sig själv ännu mer och han tar Dan och tvingar honom upp på flaket där han får sitta med rottweilen. Och sen tvingar han in Danielle i baksätet. Mannen hoppar också in i bilen. Så vänder han sig mot henne och säger: så du sa att du skulle kunna göra vad som helst för att överleva. Danielle förstår direkt vad det är som kommer hända. Han kommer våldta henne. Hon vill inte dö och hon vill absolut inte att Dan dör på grund av henne. Så hon nickar. Och därefter våldtar mannen Danielle. Och Dan förstår också vad det är som händer. Och han tycker att det är otroligt jobbigt och frustrerande att inte kunna hjälpa Danielle i den här fruktansvärda situationen. När mannen är klar tvingar han ut Danielle ur bilen. Och han tar ner Dan från flaket. Han befaller dem att gå ner mot floden. När de står där nere vid floden så hoppas Danielle att mannen nu ska vara nöjd. Han har fått det han ville ha. Hon hoppas på att han ska släppa dem. Dan tänker helt annorlunda. Han förstår att han kommer dö. Att mannen kommer döda dem. Att det här är hans sista dag i livet. Och när de står där nere vid flodkanten så smäller det. Dan slås omkull av kraften. Han förstår inte vad det är som har hänt. Men han ligger nu på marken och det rinner blod ut ur hans mun. Och han känner hur han sakta börjar bli kall och trött. Danielle får panik. Hon faller ner på knä. Dan viskar till henne: förlåt, jag måste lämna dig nu. De säger att de älskar varandra. Sen hör hon en till smäll samtidigt som hon känner ett enormt tryck i huvudet. Och hon känner inte att det gör ont. Dan faller in och ut ur medvetande.
Han känner hur mannen rullar honom och hur han sen chockas av iskallt vatten. Han försöker hålla sig flytande. Samtidigt får Danielle också tillbaka medvetandet av att hon läggs i det iskalla vattnet. Hennes kropp är avdomnad och hon har svårt att röra sig. Hon spottar ut blod och köttslamsor ur munnen och hon förstår att hon har blivit skjuten i ansiktet. Danielle ser att Dan också är vid medvetande. Och Dan säger åt henne att bara flyta med strömmen och att de ska spela döda. Mannen står nämligen fortfarande kvar vid flodkanten och tittar på dem. Men sen vänder han sig, går upp till bilen och kör iväg. Nu simmar Dan till Danielle och de håller ihop. De tappar taget om varandra och Danielle flyter bort. Hon kan inte riktigt kontrollera sin kropp. Dan simmar tillbaka och hämtar henne. Och sen fortsätter de att flyta med strömmen samtidigt som de försöker simma in mot kanten. Pete Prowell, en jägare, står i skogen och kikar ut mot floden när han ser två personer som kommer flytande. Han ropar efter dem och börjar ta sig ut i vattnet. Han lyckas få tag i Dans hand och dra in dem till land. Han ser att de båda ungdomarna har blivit skjutna i huvudet. Och ingen av dem kan prata, utan båda bara skakar av kylan.
Har båda två överlevt efter att ha blivit skjutna i huvudet?
Mm.
Det är ju helt sjukt.
Ja, båda har blivit skjutna i huvudet. Och jag kommer berätta lite mer detaljer kring deras skottskador strax. Pete, den här jägaren, har då fått in ungdomarna till land. Och han inser att de måste få hjälp snabbt. Och han har ingen telefon på sig. Utan springer upp till vägen där han lyckas stanna en bil. Och han säger åt dem i bilen att skicka hit en ambulans. På sjukhuset så tar läkare Dr. John Hankel hand om dem. Dr. Hankel berättar att Danielle har blivit skjuten i ansiktet. Så högra delen av hennes underkäke har krossats. Han beskriver den delen av käkbenet som Rice Krispies. Det vill säga att det helt är i spillror. De opererar in en platta i käken på henne. Och de syr ihop hennes tunga. Och de måste kila ihop hennes mun med metalltrådar för att käken ska läka rätt. Hon sätts i medicinsk koma. Och hennes huvud svullnar upp så att det är stort som ett bowlingklot. Danielle hade också blivit skjuten i låret. Och den kulan hade gått igenom lårmuskeln och ut på andra sidan. Dan hade blivit skjuten bakom örat. Genom halsen. Och sen gick kulan ut på andra sidan genom käken. Hade Dan bara träffat några millimeter åt något annat håll hade Dan inte klarat sig. Dan får ligga i respirator på sjukhuset, men han är fortfarande vid medvetande. Polis Doug Damangone får fallet på sitt bord. Han är chockad över brutaliteten. Vem är kapabel till att göra något sånt? Hela samhället var i chock. Den här mannen måste fast. Det första polisen Doug gör är att han vill ställa frågor till Danielle och Dan. Men då Danielle fortfarande är i koma så måste han helt förlita sig på Dan. Så när Doug kommer till sjukhuset inser han att Dan är i respirator och kan därmed inte prata. Och Dan har extremt ont. Men han vill så gärna hjälpa polisen i sitt letande efter gärningsmannen. Så polismannen Doug ber om ett block och penna på sjukhuset och ber Dan skriva ner sina svar. Och genom det här förhöret med Dan så lyckas Doug få fram detaljerad information om gärningsmannen. Mannen är en vit man, mellan 35 och 45 år gammal. Han är blond och var väldigt berusad vid tidpunkten. Han hade på sig en brun mössa, jeans och blå sneakers. Dan beskriver också pistolen. Samt hunden som var en rottweiler som hette Sam. Samt information om den röda pickupen
och vad som fanns på flaket. Polisen förstår också att mannen måste vara från närområdet då han hade så bra koll på markerna runt floden. Polisen börjar nu söka efter mannen och det tar inte lång tid innan de får in tips om att mannen kan vara William Babner. William har ett långt polisregister. Han har blivit anmäld för misshandel, våld i hemmet, fylleri etc. Och han har en rottweiler som heter Sam samt en röd pickup truck. Polisen Doug tar med fotografier till sjukhuset. Han har foton på 10 olika män, varav ett foto är på William Babner. Polisen Doug visar fotorna ett efter ett för Dan. Och när Dan får syn på fotot på William så reagerar han starkt. Han kan fortfarande inte prata, men han pekar genom att slå på bilden flera gånger. Och polisen Doug frågar om det här är mannen och Dan nickar ja. Doug vill försäkra sig så han säger, är du säker? Och Dan nickar återigen ja. Och då säger Doug, I'm gonna go get him. Polisen söker nu efter William Babner. Men William är inte i sitt hem. De får ledtrådar om att han kan vara hos sin flickvän. Så ett SWAT team skickas dit runt midnatt. De gömmer sig i skuggorna. De har dock fått reda på att flickvännen också är hemma samt att hon har ett barn. Så SWAT-teamet bestämmer sig för att vänta ut dem. Först på morgonen lämnar flickvännen lägenheten. Och en stund senare så öppnas dörren igen. Där står barnet och William. Barnet går till skolbussen och William går in igen. Och när barnet hoppat på bussen och bussen åkt iväg, då gör polisen sitt tillslag. De springer in, slår in dörren och får ner William på marken. Han får handklovar och tas ut i polisbilen. Under tiden så kollar SWAT-teamet efter bevis. De hittar hunden Sam, alla kläder som William haft på sig som Dan beskrivit och till och med Williams blodiga skor samt pistolen. Danielles läkningsprocess är lång. Hon kan inte få i sig någon mat på grund av den krossade käken så hon får sondmatas. Hennes mun är igenkilad i 6 veckor. Under den här tiden så kan hon inte prata heller. Och när de väl tar bort den här metalltråden och hon kan öppna munnen så måste hon liksom sträcka ut munnen och öppna den med hjälp av ett instrument. Vilket gjorde väldigt, väldigt ont. Så det här var ju en väldigt smärtsam tid för Danielle. Och Danielle var säker på att Dan hade dött. Och även om hennes familj försäkrade henne om att så inte var fallet så trodde hon inte på dem. Så till slut så skickade Dan en lapp till henne där det stod Danny, I love you. 6 månader efter kidnappningen så var det dags för rättegång. Både Danielle och Dan är livrädda. De vill inte vara i samma rum som monstret som skjutit dem. Och de har total panik inombords. William är väldigt arrogant under rättegången. Och Danielle och Dan vet inte om de ska tolka det som att han vill att de ska lida. Eller om han bara inte bryr sig. Och Danielle har det extra jobbigt under rättegången. För när hon vittnar så måste hon berätta i detalj om allt som hände, inklusive våldtäkten. Och just den delen var otroligt jobbig att behöva återberätta. Dels återberätta det för totala främlingar, men även för sin familj som sitter och lyssnar. Och det var som att hon återupplevde allt som hänt en gång till. När hon vittnat klart så går hon rakt ut genom dörrarna till rättegångssalen. Och hennes terapeut säger då något som verkligen sätter sig. Hon säger, du behöver aldrig berätta din historia igen om du själv inte väljer att göra det. Din berättelse är din berättelse.
Och om hon någonsin ska dela med sig av vad som hände så är det för att hon själv vill göra det. När domen faller håller Danielle och Dan handen. William Babner är skyldig på alla punkter. Han döms skyldig till 2 försök till mord, 2 kidnappningar, 1 rån, 1 våldtäkt och 3 fall av sexuella övergrepp. Vad tror du han får för straff?
Vi är i USA. Vi är i Pennsylvania. Jag tror inte de har dödsstraff där. Men det kanske man inte får för försök till mord ändå. Men över 100 år, någonting.
Mm. Han får mellan 117 och ett halvt till 235 års fängelse.
235 år. Herregud.
Mm. Och det här är ju såklart en otrolig lättnad för både Danielle och Dan. För de förstår ju nu att William kommer dö i fängelset. Det är fortfarande en kamp för de båda. Danielle har väldigt svårt när hon kommer tillbaka till college. Hon har svårt för främmande män. Hon har väldigt mycket mardrömmar. Och hon vågar inte vara ute själv på kvällarna. Men hon jobbar på sig själv och går i terapi. Och en dag, ungefär 4 månader efter överfallet, så är det något som heter Take Back the Night. Där våldtäktsoffer och våldsoffer går fram och berättar vad de har varit med om som en slags läkningsprocess. Och massor av kvinnor går fram till micken och berättar sina historier. Och Danielle tycker att det är otroligt inspirerande att höra deras överlevnadshistorier. Och efter en stund så blir det ungefär 10 minuters tystnad när ingen går fram till micken. Så då väljer Danielle att gå fram. Och det här är ju ett otroligt ögonblick. Danielle går fram och berättar hela sin historia. Och alla hennes vänner som sitter i publiken är så stolta över henne. Och publiken blir extremt rörd av hennes berättelse. Och Danielle känner hur mycket styrka och kraft hon får från att berätta sin historia. För den här mannen har tagit så otroligt mycket av henne. Men nu får hon något tillbaka. Han kan inte ta hennes styrka. Han kan inte ta hennes kraft. Och Danielle åker också tillbaka till platsen där hon blev kidnappad tillsammans med sin terapeut. Och det här är något som stärker henne. För hon inser nu att det inte är platsen som är farlig eller läskig. Utan det är personen som gjorde det. Och att platsen fortfarande är vacker. Danielle och Dan håller kontakten. Men det har varit alldeles för mycket trauma tillsammans för att de ska kunna bygga någon slags romantisk relation. Så de förblir vänner. Och de har ett otroligt band mellan varann. Det är som att deras själar har knutits samman på något sätt. Dan vill bara glömma allt som hänt. Och han går inte i terapi fast han vet att han borde. För han orkar inte bearbeta det utan han vill bara att det ska försvinna. Och det är först några år senare när han träffar sin fru som han faktiskt tar tag i allt och börjar bearbeta händelsen med hennes stöd. Danielle träffar en man som hon gifte sig med. Och flera av dem som var med och hjälpte dem är gäster på bröllopet. Bland annat polischefen i staden och polisen Doug. Och Doug berättar att de alla är så otroligt stolta över Danielle som har klarat det här. Idag arbetar Danielle som socialarbetare och hon och hennes make har fått en dotter. Och Dan studerar psykologi. Och det var historien om Daniela Keener och Daniel Sapp.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free
or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, det är helt otroligt vilken historia. Att båda överlever efter att ha blivit skjutna i huvudet.
Mm.
Helt otroligt.
Mm, de blir skjutna i huvudet och dumpade i en flod. Och båda klarar sig.
Mm. Det är knappt att man kan tro att det är sant.
Nej. Och Daniel säger ju att Dan är hjälten. Han hjälpte henne så mycket i floden. Och så till att hon höll hoppet uppe. Men man tänker ju också så här, vad är det för genom ond människa som gör något sånt här?
Men det känns så slumpartat. Att det var bara, han bara råkade köra förbi och det bara råkade bli Dan och Daniel som blev hans offer.
Mm. Ja, alltså han hade ju ett register hos polisen som var ganska långt med liksom misshandel och våld i hemmet. Men det känns som att den här attacken var så extremt grov. Så man undrar ju om det här var alltså den första attacken som var så grov som han gjorde eller om han har gjort något liknande tidigare.
Mm. Ja, jättesvårt att säga. Men det känns som ett sånt extremt kliv från, låt säga då att våld i hemmet var det grövsta tidigare från hans register till då våldtäkt, försök till mord och allt det han utsatte de här två personerna för.
Om inte de hade överlevt så hade det varit en total avrättning vid floden.
Och förmodligen ganska svårt att hitta gärningsmannen i och med att de inte har någon personlig koppling till varandra.
Nej, och han dumpar dem i floden så att de skulle ju flyta iväg.
Och DNA-beviset tvättas bort.
Mm. Nej, man blir alltid så förvånad över att det finns så otroligt hemska människor.
Men så bra gjort av polisen att ändå så pass snabbt hitta honom och kunna gripa honom.
Ja, och det var ju bland annat på grund av att Dan hade så pass detaljerad information om gärningsmannen.
Ja, och jag gillar även att du avslutade med att Daniel nu får styrka av att dela sin historia och att Dan får hjälp att bearbeta sin.
Ja, och de är vänner idag, Daniel och Dan. Jag har en så här bild på båda deras familjer när alla de sitter tillsammans som jag kommer lägga ut på vår Instagram Nära Ögat podd.
Så in och följ oss där. Och vi heter även Nära Ögat podd på Facebook också för er som föredrar det.
Ja, och vi lägger ju såklart ut bilden där också.
Så ja, in och kommentera och tipsa gärna om ni har några andra fall.
Ja, och glöm inte gå in och diskutera om ni har fått bättre överlevar självförtroende.
Ja, precis.
Jag vill verkligen höra det. Vi hörs igen nästa vecka.
Ha det fint.